Podplay.
Nu samarbetar Toppmöte med Anders S. med Podplay. En ny podcastplattform där du hittar den här podden Toppmöte med Anders S. som sagt och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där vet jag. Antingen på podplay.se eller appen Podplay. Jag bara förvirrar för du sa pudeln sa till mig.
Att... Ja, men i mitt huvud så betyder det sa till mig.
Det betyder mig. Så, ja.
Men jag säger det.
Hur reagerar folk när du pratar om det här då? Det låter ju lite flummigt.
Ja, ungefär som du. Nej.
Hur tycker du att jag reagerar?
Du tittar så här lite. Ja, jag undrar om jag ska klippa bort det här avsnittet i podden eller om det är det här. Ja, jag trodde jag kände henne, men det är jättekonstigt. Undrar om hon går på några tabletter eller vad är det? Knackar du?
Nej. Det funkar inte.
Så du, här bor du.
Med en vaggande gång flanerar hon lugn som en filbunke runt och berömmer nästan teatralt utsikten från mitt fönster. Hon känns harmonisk. Vad har hänt? Har hon gått och blivit kär? Nej, så är det icke. Hon är fortfarande evigt singel, har inga barn, men en trogen hund hon inte kan leva utan. Ni har sett henne som vild improvisatör i parlamentet, hört henne skratta sig igenom på minuten i Sveriges Radio, men lura er icke. Kvinnan framför mig har en betydligt mer sansad sida än så, ja nästan andlig. Hon har samiska rötter och påstår sig kunna prata med både hundar, träd och människor. Kanske inte i den ordningen, men ändå, nu är hon här. Frispråkigare än någonsin. Välkommen till Toppmöte med Anders S. Bekant är med komikern som inte vill kalla sig komiker och som har det längsta namn jag någonsin hört. Då skulle jag vilja ha personuppgifter på dig.
Pass! personuppgifter. Mm. 1960-11-16.
Fullständigt namn.
Pia Ann-Kristin Maria Magdalena Johansson Lennartsdotter.
Skojar du med mig?
Nej.
Heter du allt det?
Ja.
Det där är ju en roman. Lennartsdotter.
Ja, min pappa heter Lennart.
Okej, har du tagit Lennartsdotter?
Nej, så utan i Lappland, Norrland, där är det kutym att man heter så som sin pappa. För att man ska vara säker på vem som är ens pappa.
Okej.
Okay. Ja. Nej, men jag fick en folkdräkt av min mormor en gång och då var det broderat PLD och då frågade jag, varför gör du det? Ja, det är för att du heter Lennarts dotter.
Ja.
För att du är Lennarts dotter.
Jag brukar inte göra så mycket research inför de här poddarna.
Nej.
Men jag brukar göra lite i alla fall.
Ja.
Och då såg jag en artikel, Pia Johansson berättar, han tvingar mig att skriva på ett sexkontrakt.
Far, har du läst det?
Men vet du vad?
Vad sa du? Han tvingade mig skriva på ett sexkontrakt.
Och så tänkte jag, shit, det här måste jag bara prata med Pia.
Men vad var i
nej, men
samma?
Sen såg jag det var en annan Pia Johansson. Det stod Pia Johansson 53 berättade han tvingas gå på sex kontakt.
Men jag har aldrig det kan jag lova. Jag har aldrig tvingats skriva på ett sexkontrakt. Nej.
Okej.
Okay. Nej, det är inte jag.
Nej, det är inte du. Vi sätter fast det nu. Om fler där ute gör det misstaget.
Nej, men däremot så var jag ju skriveri när jag gjorde mitt första sommarprogram tror jag det var. För då skulle jag göra reklam för det. Och då sa de, ja, vad ska det handla om då? Ja, det ska handla lite om ditt och datt och hur jag blev sex... vad heter det? Sextrakasserad av Ingmar Bergman.
Mm.
Jaha, för jag tänkte det, då kommer ju lite lyssnare i alla fall. Och då blev ju min producent som jag hade, hon blev jätteorolig fast hon sa inget så här. Jag måste få läsa ditt manus, Pia. Ja, men det är inte klart än, så det ordnar sig nog. Nej, jag måste nog komma hem till dig och läsa det. Ja, men det finns inte så mycket att läsa. Jag kommer. Jaha, och sen så läste hon igenom allt det som jag hade då. Och sen hade jag läst det där med Ingmar Bergman så var det som hon sa, Ja, ja, ja. Så förstod man att hon var jätterädd att Sveriges Radio skulle bli anklagad för, ja, att jag skulle på något vis hänga ut Ingmar Bergman på något sätt. Det var ju, på den tiden levde han ju.
Mm.
När grejen var att min klass på scenskolan gjorde praktik på Dramaten, hela klassen, i Kung Lear.
Mm.
Och det var Ingmar Bergman hade precis kommit tillbaka från Tyskland för att jobba på Dramaten. Mm. Och det var ju liksom, det var ju stort naturligtvis. Och det var ju sådär att när man satt på repsalen och Ingmar Bergman kom in så kunde man ju höra en knappnålfalla. Det var ju väldigt mycket så, the master of the house. Men vi elever, vi gick ju omkring i träningskläder från morgon till kväll, och vi hade ju Donja Foyer, en mycket nitisk koreograf som bara, ja, ni ska nå smärtans gräns, ni ska träna tills ni når smärtans gräns. Jag har aldrig varit så vältränad i hela mitt liv. Men då stod jag på alla fyra och pratade med Lena Olin, tror jag, i träningskläder.
Mm.
Och hade rumpan rakt ut mot ingången då. Och så märkte man på hela lokalen att nu hände någonting. Ingmar Bergman har kommit in i lokalen, det kunde man ju se liksom. Och så hör jag en röst ovanför mig så här, snygg häck du har. Sådär. Och då var det Ingmar Bergman. Då reser jag mig upp och vänder mig om och niger och säger tack. Och då så tänkte jag så här, ja, men det är väl en bra regissör som ger beröm och samtidigt får får någonting att hända. Han ville ju att jag skulle flytta på mig, så att gjorde jag ju. Ja.
Var komik redan då någonting för dig?
Gud, ja. Oh, ja. Alltså framförallt improvisation var ju, det var ju redan innan jag kom in på scenskolan. Men när jag gick på scenskolan och vi hade improvisation så var det ju så där. Ja, frågade fröken, är det någon som kan gå upp på scenen? Och jag, nej men Pia, nu kan väl någon annan få prova. Det var sådär, okej, då ska vi improvisera. Pia, nu har du varit uppe hela tiden, nu måste någon annan få. Alltså det var lite så.
Du ville upp hela tiden.
Jag älskade det här att få kasta sig ut i det okända utan flytväst, jag vill säga. Nej, men jag tyckte det var så befriande, det var så härligt att få liksom se vad som skulle hända. Ja. Jag kände mig så fri när jag gjorde det.
Har du gjort mycket såna här, kastat in i konstiga auditions och testat för olika saker?
Ja, vet du hur jag fick min, det var ju auditions till Protest och den här fria gruppen.
Ja.
Vi var flera som sökte jobbet. Och jag tror att jag fick, den har de sagt att jag fick jobbet därför att jag som på slutet då gjorde en improvisation. Jag skulle vara vänstekt ägg med bacon. Eller rättare sagt, det var ägg och bacon, men de tyckte jag var så genial eftersom jag vände på mig också och skrubblade ihop mig på slutet. Som...
Du skulle in på scen och så regin var, du är...
Du, vänstekt ägg med bacon. Nej, bara ägg och bacon.
Bara ägg och bacon?
Ja.
Mm. Och du toppade det med vänstekt?
Jag toppade det med vänstekt.
Okej. Är de som gillar improvisera, har de lättare för komedi, menar du, än de som är mer textslavar?
Ja, alltså det går inte att vara rolig om man har kontrollbehov.
Nej.
Eller är rädd. Det går ju inte. Att vara rolig är ju att våga göra bort sig. Att våga vara ful, att våga vara grotesk. Annars...
När var det du upptäckte att du var rolig när du var liten?
Det tror jag kommer ifrån, om jag nu ska vara en sån här... Jag kommer ju från ett alkoholisthem där min pappa... inte alltid var liksom, eller han kan säga, han var demonisk, han var alltså det var lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde, så när han inte drack så var han liksom en mysig pappa, men när han drack så blev han någon helt annan, jättekonstig. Han slogs och var konstig och jag var väldigt rädd för honom. Men i den, och alkoholism är ju en sjukdom där man absolut inte får säga som det är. Det är ju en tyst sjukdom, alltså du får inte säga. Vi var ju liksom, mamma sa ju, ni får inte tala om för någon och så vidare. Så man skämdes, man försökte hålla det där för sig själv och man försökte liksom leva livet så gott det gick. Men i de här spänningarna så var väl jag den som försökte att få det att släppa lite sådär, att få människor att må bra. För man får ju en superkraft när man är ett alkoholistbarn. Det är ju att man kan känna in stämningar.
Mm.
Man kan komma in i ett rum och känna, här har det hänt något, eller det har det och det har hänt, eller du, den känner så. Vilket gör att man ligger liksom steget före hela tiden. Och på så vis också kan få människor att släppa på spänningen genom att, ja, slå hål i ballongen som är spänd liksom, genom att. Och när jag märkte att det funkade så blev ju jag liksom en liten trivseltomte då istället. Mm. Att jag hade den förmågan att kunna få människor att inte skratta men i alla fall slappna av liksom. Och, mm.
Så din roll blev tydlig där? Att jag är den som är...
Nej, hemma kunde jag också vara den där, jag var inte clownen, absolut inte. Men då var jag nog den där flickan som satt och bara tittade ut genom ett fönster hur länge som helst. Mm. Lekte låtsaslekar eller var ute i skogen och pratade med kottarna och med djuren och lite sånt.
Och hur kom teaterintresset in då?
Riktigt? Jag vet inte riktigt, men när jag var 7 år så... först så frågade ju alla vuxna att man skulle bli någonting när man var stor och sådär. Och jag fattade inte varför man skulle bli något överhuvudtaget. Det räckte med väl att vara barn. Och så sa jag så här, ja, men jag ska bli pilot, sa jag. Så här, för jag tänkte att det vore ju fint att få se solen varje dag eller någonting sånt där. Och då skrattade min fröken och sa så här, ja, Pia, flygvärdinna heter det. Och det visste inte jag vad det var, för jag hade aldrig flygit. Men sen då i en annan klass och en annan fröken så hörde jag henne prata med en vikarie bakom mig. Och det var inte meningen att jag skulle höra samtalet. Så sa hon så här, ja, du vet, Pia, hon är ju så bra på att berätta historier och hon kan spela teater och du förstår, hon är fantastisk på det. Och så tänkte jag så här, va? Är jag bra på någonting? Jag hade ingen aning. Och då tänkte jag, men då ska jag bli skådespelare. Hade hon sagt så här, du förstår, Pia, hon är så bra på matematik och hon kan räkna, så då kanske jag inte hade suttit där.
Det
var då. Ja. Så när jag var 7 år bestämde jag mig att jag skulle bli skådespelare och sen höll jag i det då.
Du pratade med Babben om det här med komiker och man säger kvinnlig komiker och inte bara komiker. Var kommer det ifrån?
Komiker kom ju någon gång med stand-upen. Förut hette det inte komiker. Så jag har aldrig kallat mig själv komiker. För det skulle jag... Det är mycket svårare än vad jag klarar av. För jag är skådespelare som är rolig ibland, så tycker jag.
Har du lekt med tanken att köra stand-up någon gång?
Ja, det har jag.
Det har du?
Ja, det tycker jag är svårt. För det, då måste jag ju ha någonting att berätta. Det har jag inte.
Va? Varför det?
Nej, jag har ju ett helt yrke bara berättat andras saker. Jag har fått frågan jättemånga gånger om jag från olika att jag ska skriva en bok och jag fattar inte vad den boken skulle handla om.
Men vadå, menar du att du har ett så ointressant liv?
Ja,
vadå?
Nej, men vad ska... Jag vet inte om det är så intressant att berätta om mig själv. Alltså, jag vill gestalta.
Och när du är stand-up så är det ju bara Pia Johansson.
Nej, men till exempel parlamentet, då gör jag ju en roll där. Det kan man säga, en karaktär i alla fall. Mm.
Kommer du ihåg när du började?
Mm-mm.
Kommer du ihåg första...
Jag gjorde ju audition.
Ja.
Ja. Och jag tänkte ju så här när jag satt där så här, men varför har de inte hört av sig tidigare? Vad har de väntat på?
Ja, fast det var ju väl andra säsongen när vi gör det.
Ja, och...
Ja. Så du såg det lite grann, du var lite förelämpad.
Ja, nej, inte alls. Men jag tyckte det var jätteroligt. Jag tyckte det var kul för att jag kände att det är precis det här jag gillar. Ja, nej, Minns du någonting?
Jag minns, ja, absolut.
När jag skulle göra en audition, eller?
Ja, jag vet, ja, alltså, ska jag vara riktigt ärlig så vet jag inte om jag kommer ihåg att du gjorde det för mig. Att du åkte rakt in, alltså.
Nej.
Men det gjorde du inte.
Nej.
Jag var ju producent på den tiden, så jag var inte programledare.
Nej,
det var, jag tror samtidigt som vi bytte programledare också. Första säsongen var det ju Staffan Ling.
Ja, då var jag inte med. 99. Det var när
då
Hans,
var du inte med.
Hans var med.
Ja, då var det ju, de skrev att lägg ner skiten och folk tyckte att det var fruktansvärt dåligt.
Med Staffan Ling?
Nej, överhuvudtaget på programmet. Det var inte Staffan Lings fel, utan det var ju helt enkelt att vi visste inte riktigt hur vi skulle göra det programmet. Det var ju folk som satt i panelen som var precis innan de skulle in i studion med henne och sa, det är något fel på det här programmet. Då får du gissa vem det var. Men det var...
Okej.
Okay. Så när vi i andra säsongen var det ju Hans Rosenfeldt och då följde ju bitarna på plats. Då kom ju tips om coachen som inte fanns i första säsongen, till exempel.
Nej, precis.
Så det är därför det blev så mycket ändringar där i säsong två, så jag har lite dimmiga minnen. Vi pratar om någonting annat nu då. Du är ju en enorm hundmänniska.
Enorm?
Ja, för mig är det. Jag har aldrig varit en hundmänniska. Min syster är en enorm hundmänniska. Ja, hon har alltid haft hund och djur kring sig. Ja. Jag har varit totalt precis tvärtom.
Ja.
Hur kom det sig att du är... Att vad betyder en hund? Berätta för mig.
Alltså, jag har inte haft hund så länge. Det här är min första enda hund som jag har haft.
Jaha, jag trodde att du var en total...
Ja, men det har ju blivit det nu för att, men grejen är, jag förstår, att när jag först så drömde jag om den här hunden. Mm. Alltså, jag ville jättegärna ha hund. Jag har haft katter. Jag har haft katter så mycket som man tänkte så här att de har ärvt mig genetiskt. Mm. Så nördig var jag liksom. Ja, det här har man nog ärvt av mig, de här katterna. Du vet. Men när de var döda 20 år båda två på slutet, då tänkte jag, nu är det dags för hund i mitt liv. Mm.
Men alltså,
sen fick jag alla problem man kan få med en hund. Jag gick alla kurser man kunde gå. Till slut gick jag själva hundcoachutbildningen som var i ett år. Det roliga är, nu hjälper jag ju andra som har problem med hundar. Jag har ju också gått en terapiutbildning. Och det är ju så roligt att...
Terapiutbildning för hundar?
Nej, för människor.
För människor, ja.
Så när man jobbar med en hund som har problem, så är det ju människan som äger problemet. Det vill säga, hunden är bara en katalysator för människans, ledarens lack av ledarskap eller vad det nu kan vara för någonting.
Så alltså, se om jag förstår det här bara. Är det, för när man är hundcoach så är man egentligen terapeut för människan som är hundägare?
Ja, nej.
Och hunden reagerar på det?
Nej, det är inte många hundcoacher som jobbar så. Men jag jobbar så.
Du jobbar
så. För att... människan äger ledarskapet.
Mm.
De flesta har ju hundarna som tröstetrasor.
Mm.
Du vet. Åh, det är så synd om det. Jag ska ta hand om det. Och så ska hela den där lilla varelsen bära den där människans alla... vad det nu kan vara för någonting. Och till slut så blir det som att hunden tror att jag ska ta hand om min bebis. Det vill säga jättemänniskan där uppe. Jag måste vakta den, jag måste ta hand om den. Och så vidare. Och så säger man... När man kommer hem och hunden är så där, hoppar upp och ner i soffan och så här, åh vad glad den är att se mig. Nej, jag tror att den är väl jättestressad.
Du är djurkommunikatör också.
Mm.
Hur fungerar det?
Ja.
Pratar med djur eller?
Vad ska jag säga? Det här är ju en egenskap som jag hade sedan jag var liten.
Okay.
När jag var ute i skogen och pratade med djur. Eller med allt som... Alltså, vad ska jag säga, det är...
Vad gjorde du när du var liten då? Pratade du med ekorrar och kanin och...
Ja, träd, allt möjligt.
Aha.
Men nu hade jag ju också en mamma som pratade med träd, så att jag är lite uppvuxen i den där, och även i det här det samiska, att allting är besjälat och att allting finns liv överallt, och det är liksom, man sågar inte ner träd förrän man har frågat om det är okej, eller så att energin går ner i marken eller, och så vidare. Det
finns en andlig dimension.
Ja, det finns det, absolut. Och då kan man också få kontakt med ett djur, det vill säga om jag är en mobiltelefon, om djuret är en mobiltelefon och vi ringer hela tiden, så är det upptaget kan man säga. Så att för att få en kontakt med sitt djur så måste man liksom, man ska säga, stänga av sin telefon alltså, så att det blir en frekvens så man kan nå varandra. För vi är hela tiden så... fulla av vad som har hänt eller vad som kommer att hända. Vi är aldrig riktigt här och nu, vilket djuren oftast är här och nu. Så att för att få kontakt med ett djur så måste vi också tömma oss.
Vadå, du ska tömma dig så pass att du inte har någon slags intention med vad du vill med hunden?
Nej.
Till exempel?
Nej.
Utan du ska bara kommunicera med dem?
Ja.
Och hur gör du det när du väl har tömt dig då?
Ja, då kommer ju oftast en frekvens då. Om vi pratar om energier så är ju allting energi. En frekvens där man också kan höra Man kan också känna, man kan få bilder, man kan få, till exempel jag kan känna djurets, hur det mår. Det
vill hur säga, kommunicerar hunden till dig då?
Ja, men det är med, genom de här... Alltså att jag
genom blickar eller bara genom...
Nej, utan det är frekvenser, känslor. Okay. Lika väl som du kan känna när du går in i ett rum att här har det hänt något. Mm. Eftersom du också är en känslig människa. Man känner, men man kan inte riktigt veta vad det är. Men det är någonting. Men jag kan få bilder, jag kan få ord, jag kan få... Jag kan få stämningar, känslor.
Okej. Okay. Så kan du ta ett exempel? Folk kommer till dig då med sitt djur? Eller?
Det var någon liten pudel jag pratade med som var fullständigt gränslös hemma. Och de hade problem med att den hoppade upp och ner och skuttade och överallt och så vidare. Och då kom den här hunden... När jag skulle tala med hunden eller kommunicera med hunden så berättade hunden också att matte ville ha barn. Alltså, ja.
Pudeln berättar.
Ja, det att låter matte jättekonstigt. Ja, men jag får den här känslan av att det är inte så att nu är det så här att matte vill ha barn.
Nej,
det är
inte
så,
utan det
forsar massor med liksom känslor, bilder, ljud och så vidare. Och nu har jag gjort det så mycket så att jag formar ju det här också. Och jag tänker så här att även om jag skulle fantisera om det här så skulle det vara så otroligt eftersom det allting stämmer sen när man pratar med ägarna. Men matte hade i det här fallet då på något vis förändrats och förändrat mönstren i hemmet så att hunden hade också börjat bete sig på ett annat sätt. Och när vi fick tag på det då, för det visade sig då att hon var orolig för att hunden inte skulle kunna ta hand om ett barn som eventuellt skulle komma, du vet, och så kanske man måste lämna bort hunden och så vidare. Detta hade inte informerats till mig, men ändå att den här energin av olika oro så finns uppe i hemmet, finns uppe. Och så kommunicerar hunden det med mig så att jag kan reda ut det sen med... därför att hunden vill ju inte... Hunden vill ju försöka bara göra rätt, men det är som ett barn. Det går inte om man inte kan...
Så du kan ta... Alltså du sa att pudeln sa till mig. Alltså så att du kan bara ha pudeln där. Utan matte, husse.
Nej. Men för att få tag på vad är det som händer i kemin i hemmet. Mm. Vad är det som händer? Det vill säga, matte tror att hon är tydlig. Men hunden tror att matte vill bli av med henne. Förstår du mig? Mm. Och då förstärks hundens beteende att göra ännu värre. Vilket gör att matte blir ännu mer irriterad och tänker till slut att jag kan inte ha kvar den här hunden kanske om den ska bete sig på det här sättet. Förstår du mig?
Och när drog du slutsatsen att det har att göra med att hon undrar om pudeln skulle klara av ett barn som hon eventuellt får?
Ja, det kommunicerar jag ju då i efterhand när jag pratar färdigt.
Med pudeln?
Nej, med matta. Alltså det enda vägen att nå...
Ursäkta mig.
Jag vet. Det enda sättet att nå ett djur... Mm. Och hjälpa ett djur, det är ju via matte och husse.
Jag bara förvirrar för du sa pudeln sa till mig. Att...
Ja, men mitt huvud så betyder det sa till
det betyder
mig.
Så. Ja.
Men jag säger det.
Hur reagerar folk när du pratar om det här då? Det låter ju lite flummigt.
Ja, ungefär som du. Nej.
Hur tycker du att jag reagerar?
Du tittar så här lite. Ja, jag undrar om jag ska klippa bort det här avsnittet i podden eller om det är det här. Ja, jag trodde jag kände henne, men det är jättekonstigt. Undrar om hon går på några tabletter eller vad är det?
Nej, men det är nej, men, alltså... men jag är ju nyfiken såklart. För att det gränsar ju till andlighet och medium och du blandar in. Och när du använder ord som pudeln sa till mig
så är det onekligt. Medium.
Är onekligen...
Ja, vad ska jag säga? Men alltså, du kan ju säga, om en hund kommer fram och viftar på svansen så kan jag också säga att hunden säger till mig att den är glad. Kan jag också säga.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, precis. Och det, varför har vi lärt... Men det har ju lite grann med att... Varför viftar den på svansen? Är du säker på att den är glad? Eller är den känner man för vifta på någonting?
Nej, ofta så är de ganska, kan det vara stress också.
Ja.
Det kan det vara.
Ja.
Men att läsa kroppsspråk, att också, det är ju det som jag tycker är jättekul, eftersom energi, det är olika former av frekvenser, energi, radiofrekvenser, helt enkelt.
Vad sänder jag för signaler nu? Jag sitter och med armbågen.
Trygghet, styrka, manlighet.
Är det så?
Vänlighet, ja.
Ja.
Tycker jag.
Det var ju bara positivt.
Ja, men du är en positiv person. Du är oerhört positiv, Anders.
Ja, jag är absolut. Jag försöker det. Ja. Men jag vill att du ska vara ärlig.
Ja, men jag är ärlig. Ja. Absolut.
Det är bra.
Ja.
Vi tar ett nytt ämne.
Ja, vi gör det.
Nej, det här är liksom breda ut sig lite grann. Men det är ju intressant.
Ja.
Det är din samiska sida.
Nej, jag är troende också. Jag är katolik.
Ja, precis. Men var du det som barnsben?
Nej.
Eller? Nej. För du berättade, du är same. Eller 50%, 100%?
Nej, man är inte hälften och hälften. Man, det är en identitet.
Okay.
Så när jag fick veta att jag hade samisk ursprung, så sa same, han som berättade det för mig, han sa att det här är inget man är till hälften eller något, utan det bestämmer du själv.
Kan vem som helst bestämma det, även om man inte har samiskt?
Nej, då kan du ju inte det. Du måste ju ha...
Måste man ge ett blodprov då? Eller vad?
Nej, jag vet. Ja, det är väl upp till dig om du har att söka dina rötter. Men för mig var det ju också att jag hittade hem när jag... Alltså just i den andliga biten, just det här med naturen och att jag kan känna igen mig mycket i det, i den samiska kulturen.
Ja. Du pratar om att du är en hundmänniska. Gick all in. Du har bara haft hund i 6 år. Men nu är du djurkommunikatör och hundcoach och allting.
Ja.
Därifrån vill jag ta ett steg till dating.
Ja.
Mm. Dejtar du mycket?
Inte alls.
Varför det?
Nej. Finns det någon anledning? Eller vad ska man göra det för?
Nej, jag vet inte.
Nej, alltså jag har helt kommit bort mig i den där. Det är helt...
Varför det?
Ja,
har du inte behov av att träffa någon?
Alltså, ska jag vara ärlig så... just det är klart, innerst inne långt någonstans så finns det en dröm om att jag ska hitta rätt. Absolut.
Mm.
Men jag vet inte hur man gör... Jag vill inte göra massa saker. Jag vill att det ska komma till mig. Jag är så trött på att jag ska göra massa saker. Nej, nu får någon anstränga sig. Och så ska jag bara vara rätt.
Har du alltid tänkt så? Eller har du bara kommit
till sen? Jag har ju alltid varit den som har hängt efter och klängt och skickat presenter. Alltså, redan... vad hette han då? Thomas i Umeå som på något vis bara lite lätt sa att han gillade hallonbugg. Mm. Ja, då hade jag kopplat upp hallonbugg. Köpte jag 100 hallonbugg, stoppade i en låda och ställde utanför hans dörr och ringde på. Och sen så var min stora present, det var att se hallonbuggpapper över hela skolgolvet. Men jag berättade aldrig att det var jag. Alltså jag tyckte så här att...
Varför då?
Nej men jag tänkte så här, nu ska väl han förstå.
Okej.
Okay. Där är hon, hallonbugsprinsessan. Nej, jag vet inte.
Men alltså du har aldrig varit en sån som har gått upp och sagt, jag gillar dig.
Jo, ja.
Du har varit en sån.
Ja.
Och hur har det gått då?
Jag har ju på något sätt lyckats få tag på män som ju... kanske har liknat min pappa lite allt för mycket.
Mm.
Det vill säga, de har inte varit så förtjusta i mig som jag i dem. Och då försöker jag göra allt för att få dem att stanna. Precis som med min pappa.
Mm.
Vilket gör att till slut så äter det upp en. Det vill säga att man är beredd att såra sig själv så mycket. Som det kan vara allt ifrån otrohetsaffärer eller... Och man liksom ändå vill ha någon fastän man känner att men den gillar ju inte mig egentligen. Jo, men om jag bara... Och så vidare. Så det där liksom... så tänkte jag, nej, jag lägger ner det där.
Men då har du gett upp på ditt eget omdöme? Alltså,
ja.
Är det så det är?
Ja.
Ja.
Litar inte på den här dating-tjejen som bor i mig. Nej.
Det gör du inte. Nej.
Men sen har jag ju också väldigt roligt med mig själv. Så att jag liksom, behöver man någon överhuvudtaget? Det är liksom, ju äldre man blir så vill man ju så här, men ska man behöva, som nu i det här fina hemmet som du har. Kommer du ha ett trumset här till exempel? Ja. Så kommer någon säga så här, ja, vad ska du, kan jag flytta på det här trumsetet? För jag tänkte jag skulle ha mitt piano här.
Mm.
Oh.
Ja, ja. Ja, men då får man väl någonstans, hur tänker du nu, får man kanske säga. Så får man får väl ha en diskussion, ja, om att, så att du inte bara kommer, trummorna ska bort, pianot, ja, ska in.
Ja.
Men det jag är intresserad av, det är att jag har ju inte skillnad inte för dig liksom bara, nej, jag har släppt det där nu.
Nej, men det har jag ju inte, eftersom jag säger att jag har ju en dröm om att jag drömmer ju fortfarande om att...
Men du vill inte göra någonting åt det, så att säga? Vad finns det i drömmen då? Att du bara helt plötsligt ska gå i någon slags romantisk promenad i Tantolunden och helt plötsligt dyker du upp någon?
Nej.
Nej.
Alla som säger jag älskar skogspromenader. Jag har aldrig sett någon i skogen,
nej,
gå i en skogspromenad med någon överhuvudtaget.
Och vad lycklig.
Var är de? Alla
det är alltid någon som vill därifrån.
Ja.
Nej. Jag håller med dig.
Jag vet inte vad det är riktigt heller, för jag har ju inte aldrig riktigt upplevt det.
Hur menar du då? Du har inte upplevt ett förhållande? Eller?
Jo, men inte på det där liksom, kanske, när det har landat. För så länge har jag aldrig varit tillsammans med någon.
Är du svår att leva med, tror du?
Ja, jag kan nog vara svår på det sättet att jag är väldigt generös. Det är sådana som överös människor med presenter och överraskningar och allting. Och kan säkert vara den som fixar jättehärliga frukostar och så vidare. Och det kan ju kväva människor också med någon som hela tiden. Och så sen till slut då kanske jag också känner, ja, men ska jag inte få någonting tillbaka? Och då blir det ju inte villkorslöst, utan det blir ju någon slags villkor. Att jag på något vis vill ha den där villkorslösa kärleken av någon. Mm. Som bara tycker att jag är helt fantastisk. Och, men
om du får fantisera då, alltså du säger att du har ju den här drömmen kanske, berättar du om att träffa någon, men du vill inte dejta, du vill inte göra någonting, lägga manken till själv,
nej.
Hur ser det drömscenariet ut då för att du träffar någon?
Nej, men det finns inte ens i min fantasi. Jag kan inte ens.
Du kan inte ens i din fantasi göra upp ett sånt scenario?
Nej.
Uh-huh.
Jag har inte ens tänkt på det.
Okej.
Okay. Nej. Och det är ju märkligt. Men nej. Men det är inget jag lider av, så att säga.
Nej.
Nej.
Vad är den konstigaste dejt du har varit på?
Ja, men det var en, jag var tillsammans med en... vad heter det? Han var holländare.
Mm.
Och han spelade gitarr. Och... sen så skulle han flytta hem till mig i alla fall, trodde jag. Och jag hade gjort i ordning så här fint i garderoben, du vet, så han ska inte känna att han är liksom förpassas någonstans. Så han hängde upp sina 5 skjortor där. Och sen hade han den här gitarren. Och så tänkte jag, så sa han så här, var kan jag lägga min gitarr? Och då kände jag så här, den här jävla gitarren. Nej, den får ligga under sängen, sa jag. Och så tog han fram gitarren ibland. Och skulle spela någonting sånt där oerhört tramsigt. Och så skulle jag sitta och
sukta.
Och jag kände bara, nej, det här funkar inte. För han skulle liksom uppvakta mig med sån här... Han köpte också 100 rosor till mig.
Men du säger att folk inte gör någonting för dig. Vad begär du av män? Du säger så här, jag vill inte göra någonting, jag vill att de kommer till mig. Och då händer ingenting.
Ja,
och så köper han 100 rosor. Finns det inte en käft som har köpt 100 rosor till mig?
Nej.
Och sen lockar han spela gitarr och det är dödsstöten.
Ja, nej, men du förstår, jag är störd. Det går inte.
Du har inga barn?
Nej.
Hur kommer det sig? Jag har inga barn heller, jag frågar.
Ja, det var ju också för att jag ville ha någon att ha barn med.
Mm.
Och det blev inte så. Jag gjorde en abort som var ganska komplicerad. Och efter det så levde jag inget mer.
Hur gammal var du då?
Då var jag 18, 19.
Och det har det varit avgörande för att jag inte har aktivt velat skaffa barn?
Nej då, men jag så tillvida att det var viktigt att det blev rätt liksom.
Mm. Ja, för jag frågar därför att hur tycker du att folk ser på kvinnor och ja, män också, men kanske framförallt kvinnor som inte har barn idag? Är det något man skäms över? Är det något man, alltså förhåller man sig till det?
Ja, men nu lever vi väl lite mer så här egofixerat tycker jag än förut. För då var det ju mer att barn var mer naturligt.
Mm.
Att det skulle komma barn på något ett eller annat vis. Men eller också själviskt att skaffa barn, säger man. Det är liksom, man får vara glad om det kommer ett barn, men man skaffar ju inte barn. Men det är också de som har barn slutar ju umgås med de som inte har barn. Det märkte jag ju själv när jag inte hade barn. Att det var ju många av mina vänner som försvann.
Mm.
Som hade småbarn. Sen kommer de ju tillbaka lite senare. Men då känner man sig oerhört ensam eftersom man inte var med i klubben på något sätt. Och de inte hade tid med en heller för de hade småbarn.
Mm.
Så... nej, jag tycker... Alla människor har en mening med sitt liv och det gäller att leva det livet som man vill leva, verkligen. Mm. Och sen har ingen med det att göra.
Nej. Sörjer du att du inte har barn? Eller är det...
Nej, inte alls.
Kränkta människor, folk blir kränkta.
Ja, herregud.
Ja. Är det ett problem som komiker tror du?
Den person man skämtar om, alltså blir ju oftast inte kränkt, utan det är de som skyddsnätet runt omkring som tar. Jag vet att jag gjorde ett teckenspråk i parlamentet en gång.
Jag ska inte komma till just det.
Ja, ja. Och det tyckte jag var väldigt roligt, för det låter ju, jag har ju själv gått två kvällskurser i teckenspråk, för jag tycker det är så vackert språk.
Mm.
Så jag ville lära mig det. Men sen är det också väldigt roligt att härma, för att man kan låna mig man på, jag är så teckenspråk, och så vidare. Nu kan jag inte se, men det tyckte jag var kul. Och då när jag gjorde det i parlamentet så var ju, fick ju du skam på det eftersom du var producent då, va?
Ja, jag fick ett samtal
från
efter
någon.
Det. Ja.
Som berättade att...
En fruktansvärt upprörd kvinna.
Ja, och det var inte hon som var döv då.
Nej, utan det var hennes dotter som var döv.
Ja.
Och hon önskade livet ur mig och mina barn typ.
Åh, kära nån.
Så.
Inte mig då? Utan...
Nej, utan det var jag som fick klä skott för dig.
Jag blir så hemskt.
Nej. Det var ju lite grann del av mitt jobb. Att jag fick ju stå till svars för allt som ni gjorde.
Men då blir hon rädd att det ska vara... För hennes sons skull. Men, dotter. Men dottern kanske inte, det vet vi ju inte i det här fallet, om dottern tog illa upp.
Nej.
Hon tyckte det var roligt. Men, och det är oftast de som blir kränkta. De som är...
Sekundärkränkningen.
Ja, ja, precis.
Ofta inte de som man skojar om.
Nej.
Utan det är de deras anhöriga eller som ser det.
Ja.
Att de borde bli kränkta.
Ja.
Du gick fri helt enkelt. Du har inte hört någonting?
Nej, jag har inte hört någonting. Nej,
okej. Okay. Är det något annat du har gjort i parlamentet eller någon annanstans som du har fått försvara mot en upprörd människa?
Ja, jag kommer ihåg i början. Då sa jag kukhuvud.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Nej, du har sagt det flera gånger.
Det var någonting om med maffian eller någonting sådär. Vi pratade om det. Då sa jag att du skulle kunna lägga ett kukhuvud i din säng.
Ja, men det kommer jag ihåg.
Ja, just kommer det. Ihåg det?
Ja.
Du kommer ihåg det?
Ja, just det.
Ja. Och det där var ju...
Istället för testhuvud.
Jag hade nu någon annan som var med på den tiden sagt detta, en man, en ung man, så hade det ju... Ja, hade man tyckt att det var lite over the top, men kanske, ja, det hade vi slunkit iväg sådär. Ja. Men i och med att jag var på den tiden mycket yngre, en söt tjej som sa detta i tv på bästa sändningstid, vart ju lite... säger hon för någonting, människan. Idag är det en helt annan sätt. Men då minns jag att det var sådär, nu gick du väl över en gräns och så här, jag hörde att, och det hörde jag att, nej, och vet du vad, sådär. Men idag är det inte särskilt anmärkningsvärt.
Nej, nej. Verkligen inte. Du samiskt, same helt enkelt. Och de säger man ju blir kränkta.
Ja.
Vad tycker du om det då? Alltså, kan man skämta om samer?
Oj, det kan man väl. Man kan skämta om allt. Mm. Man måste kunna skämta om allt.
Tar du illa upp på liksom, ja, man skämtar om så?
Nej, men alltså, vi kan inte leva i en värld där vi inte får skämta om allt.
Nej.
En minoritet är ju såklart extra utsatt. Men, och då beror ju på hur man, vad man gör sig rolig om, liksom.
Mm.
Det är ju aldrig roligt att göra skämta om någons utseende eller
att de är döva.
Ja, att de är döva. Ja, men inte nu som personangrepp i alla fall.
Är det känsligare idag eller vad det var förut?
Ja, alltså också med hela metoo-rörelsen så är det ju är alla lite mera på sin vakt, tror jag.
Mm.
Det kan jag känna av på teatern nu när jag kommer tillbaka dit, att med yngre människor i jobbet, att det är lättare att gå anmäla än att prata med någon. Alltså, det vill säga man är osäker och rädd att göra fel, och då kanske man ber någon överordnad komma ner och prata med den personen som man är arg på istället för att prata med den själv, till exempel. Det finns någon lite mera, för jag vet, jag repeterade med Dan Ekborg, och så i början så var det en av de yngre skådespelerskorna som sa, eller Dan slängde någonting till mig, och vi har jobbat med varandra i så många herrans år och har ju en viss jargong, kan man ju trycka då, va. Men och så slängde han någonting till mig, och så tror inte jag att slängde någonting tillbaka, men eftersom jag blev tyst så kom den här yngre skådespelaren fram till mig och sa så här: Pia, vill du att vi backar dig i det här? Vad då för någonting? Ja, när han sa så här, vill du att vi backar dig i det här, för det här är inte okej. Vilket? Ja, när han sa så, nej, men det var ju ett skämt, sa jag. Ja, nej, det var ju, jag skämtar tillbaka. Ja, okej. Okay. Alltså, det är en sak att de inte förstår våra skämt, men just den här att man är rädd att göra fel, så att man hellre, istället för att fråga, vad menar du med det här egentligen? Eller, jag kanske har missförfattat det här, men, eller, så går man runt istället.
Mm. Något jag gör till alla här. Det är fem stycken allmän frågor.
Ja, vad roligt.
Kul.
Ja.
Se om du kan dem här. Men ja. Jag tycker de är så här semilätta.
Ja.
Men det är de inte egentligen, tror jag.
Har någon, haft alla rätt?
Nej. Nej. Och jag kan säga att medlet ligger ganska lågt.
Ja, okej.
Okay. Så att du åtsen är på din sida.
Är de skitsvåra då?
Nej, men det är svårt att säga vad som är en svår fråga.
Kunde du dem?
Jag har ju googlat svaren. Nej, men jag tog ungefär de som jag kunde.
Ja, säg då.
Och jag ser mig själv också lite grann sådär, men jag är inte så bra på allmänbildning. Men så de här kunde jag. Men jag valde dem ju därför.
Ja.
Mm. Okej. Okay. Vad heter huvudstaden i Kanada?
Quebec.
Nej, Ottawa. Vad är roten av 16?
2,3.
Du vet... 2,3?
Ja.
Nej, 4. 4 gånger 4, 16. Ja. När blev Skåne svenskt?
Ja, det var väl 18... Nej, det var... 1632.
Nej, det var faktiskt inledningen av... Eller var det? Det tror jag. 30-åriga kriget, eller så var det slutet på det, jag vet inte. Nej, 1658 var det här.
Det var ju nära.
Ja, det var faktiskt nära. Var spelar Zlatan nu?
Ja, det kan man ju undra sig. Det är något... Jag tycker han byter hela tiden.
Mm, vad tror du han spelar nu då?
Malmö FF.
Nej, men Pia! De hatar ju honom där nere.
Ja, jag vet. När statyn har... Nej, jag... Ja. Ja.
Han blir lynchad om man sätter sin fot på Malmö stadion.
Men det är någon slags färgerna är vinrött och gult.
Nej, inte gult, men svart. Ja,
okej.
Mm. Och vitt. Nu gör jag bort med Milan är det.
Ja.
Milan. Sista frågan. Vad heter fåret bräker på engelska?
The sheep.
Just det.
Breaks.
Breaks. Det var fler som har trott det. Nästan. Bleats.
Bleats?
Ja. Fåret bräker.
Jag menar, bleats,
bleats,
bleats. Ja, ja. Alltså, kallar du det allmänbildning?
Ja, men det kanske var, var det svåra frågor?
Nej, ja.
Ja, men det var nog svåra frågor. Jag tror att det är, jo, men det är rätt svåra frågor. Jag har ju valt fel. Alltså, det är svårt att man väljer frågor som man tror.
Åtta, va? Ja, det var
åtta, va?
Åtta, va?
Ja, men den är lite snårig faktiskt.
Ja.
Det är många som tror att det är Montreal.
Jag fick ju frågan om att vara med det här tåget som går
på spåret.
Ja. Ja. Och så en dag så tittade jag på det, för jag tycker om att titta på det. Så ser jag hur de åker, vart är vi på väg? Och så ser man så här, och så här björkar, och så såg man och så här. Så tänker jag, ja, vad kan det vara? Ja, jag tänkte, jag chansar. Ja, men det där är Sydfrankrike, jag känner igen och bla bla bla. Så
du går bara på vad du säger?
Ja, och vad de hör, och så tänker jag, det där är... Det var, ja, men ja, nej, men Lyon eller någonting så att säga. Så var det Umeå, min födelsestad. Min födelsestad.
Du borde känt igen tågstationen.
Förstår du mig? Min födelsestad.
Ja. Tack så jättemycket för att du var med.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja, det finns vindruvor kvar. Du får med hälften hem.
Jag ska ha den andra hälften.
Det ska jag ha.